Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil. Hej och välkomna ska ni vara till Vattnet går med mig, Nina Campioni, och idag med allas vår bästa barnmorska Gudrun Abascal, för det har blivit dags för frågepodd, och då är det ju ni lyssnare som ställer frågorna och det är Gudrun som ger svaren. Eller hur, Gudrun?
Ja, och äntligen får jag svara på era fantastiska frågor. Jag lär mig, jag säger till Nina, jag lär mig mycket varje gång. Det är jättebra även för mig personligen att få det här. Och så tänk bara att nu när jag svarar på frågorna så är det ju, då har ju jag min egen erfarenhet som jag baserar det hela på. Men sen har jag också fantastiskt många kloka kollegor, både barnmorskor, barnläkare och förlossningsläkare som jag kontaktar för att det ska bli så bra som möjligt för er. Mm.
Så superexpertpanel skulle man kunna säga har vi tillgång till här. Och har du en fråga till Gudrun och hennes kära vänner och kollegor så får du gärna skicka in det på vattnetgar@gmail.com. Så tar vi med det nästa gång helt enkelt. Men vi drar igång helt enkelt. Och här kommer första frågan, Gudrun. Hej Gudrun, jag gillar att höra dig resonera om olika saker. Tack för dina kloka ord. Jag har gått igenom 2 ofosterliga graviditeter men fått väldigt dålig information och stöttning i detta. Så min undran är egentligen, vad är det här med vad är ofosterliga graviditeter och vad beror en ofosterlig graviditet på? Och kan en sån graviditet påverka mina framtida utsikter att bli gravid eller att gå igenom en lyckad graviditet? Tilläggas bör också att jag hade 3 missfall och en lyckad graviditet under ett och samma år. Det är nog den värsta tiden i mitt liv och jag blev otroligt fysiskt och psykiskt trasig och jag kommer alltid minnas den tiden som ett mörker. Ja, det lät tufft, minst sagt.
Ja, det är verkligen. Det blir ju väldigt, väldigt lång tid som man är gravid när det ena missfallet efter andra. Och så ska man väl föda barn emellan alltihopa. Hela ens liv fastnar ju otroligt. Ja, det här med ofostrig graviditet, det är ju någonting som vi inte... Det är ju inte så himla lång tid som jag vet så mycket om det. Därför att ofta så är det ett missfall som sker ganska tidigt. Och för att man ska veta att det är ofostrigt, att det inte är något foster i graviditeten, så måste man nästan titta med ultraljud innan. För de här, annars är ju de här missfallen ganska så pass, regel så pass tidigt, så man ser inte liksom på, när man får själva missfallet, om hur, vad som finns i det, så att säga. Så. Mm. Och det jag har försökt och ta reda på hur det är egentligen, så kan jag säga att man kan inte hitta någon riktig förklaring, utan det är bara att det blir, sker en befruktning, alltså mellan ägget och spermien, och sen så blir det en moderkaka och det blir en hinnsäck, så att säga, men inget foster i det, så att säga. Så att det är någonting som är fel på vägen, och vi vet att många ägg och spermier, eftersom vi har så fruktansvärt många, så finns det ju någon, vissa av de här som inte är fullt utbildade liksom för att det ska kunna bli ett barn. Ofta så som tur är så har de flesta äggen och spermierna bra ändå. Men just de här tidiga missfallen och ofostriga, eller om det är något form av foster, så handlar det om att det är någon missbildning i den här starten på det sättet, så att säga. Men man har ju med en ofostrig graviditet, så har man ju samma symptom till exempel. Det kan vara bra att veta, så att man kan inte säga att det är annorlunda på det. Så man känner sig gravid och blöster med spända och så vidare. För det är ju hormonerna i moderkakan, det som bildas i moderkakan, det är de som orsakar de här symptomen som man har av graviditet. Men det är ju lika tufft ändå oavsett vad det är, för att man har ju ändå... Och nu för tiden när man också på gott och ont så tidigt vet om, kan ta reda på om man väntar barn eller inte, eller om man är gravid eller inte, så var det inte förut, utan då skulle man ju helst ha gått, kanske man ska ha missat en, men alltså när det är dags för nästa så börjar man forska i där om man var gravid eller inte och så vidare. Idag så vet man ju nästan... Det finns ju kvinnor som tar reda på innan mensen ens, nästan ens har startat, så kan man gå ta reda på om jag är gravid eller inte. Så därför så vet vi inte så mycket om det, för att det här är ju ny kunskap som vi har kring det hela, de här väldigt tidiga missfallen, så att säga. Så.
Just det.
Som oftast tidigare såg man som en försenad menstruation, och så var det ett missfall.
Så. Ja, just det. Så då vet man inte heller så mycket kanske om en sådan graviditet kan påverka ens framtida utsikter.
Nej, alltså det är ingen, liksom. Då pratar jag med Katarina och så vidare. Så här, så, alltså det är ingenting sånt där som påverkar nästa graviditet. För du har ju egentligen ingenting med livmoder eller någonting sånt. Det. Utan det här har att det är fel ägg och spermier som har...
Att oddsen var emot den just där. Liksom.
Att oddsen. Så att om man ska spekulera i det, om man får göra det, så kan man säga att nej, man kan inte säga att det har med själva hur man är konstruerad eller hur man är, utan det är ägget och spermien som det är någonting som är vajsen på där, som gör att det blir så här.
Ja, ledsamt oavsett naturligtvis, och vi önskar lycka till framåt.
Och just det här tre stycken, det tycker jag, det är ju inte så vanligt att det är så pass många missfall. Ofta så brukar man ju då gå igenom en undersökning och gå tillbaka mer liksom i vad anledningen till den är, om man har så pass många missfall på varann.
Nästa fråga då. Hej, vad intressant det var att höra om barnmorskans påverkan på förlossningsvården i Sverige och världen som ni pratade om sist. Jag har lite följdfrågor till det och tycker att det vore extremt intressant att titta på Sverige idag och vad de politiska beslut som fattas idag kring till exempel nedläggningar får för effekt på till exempel förlossningsskador, psykologiska men eller ångest både under graviditet och efter. Och naturligtvis kanske dödlighet också, även om det kanske inte är lika aktuellt eftersom det inte sker så ofta. Men jag undrar lite vad de långsiktiga effekterna blir av sådana här neddragningar, både för individen och kostnader för samhället. Jag kan såklart även känna stress över detta här i en storstadsregion där jag bor, men mitt hjärta slog framförallt för resten av Sverige där vården kanske är 8 timmar bort på en bra dag. Tack för er podd. Ja, men du kan väl börja lite med hur du ser på liksom förlossningsvården idag och de politiska beslut som har skett senaste åren kring nedläggningar och annat.
Jo, nej, men jag kan ju fortfarande tycka att de här nedläggningarna som man nu har, det här med den här, att kvinnor eller föräldrar må ha lång väg till där man ska föda och så vidare, att naturligtvis så påverkas ju föräldrarna mycket av det, självklart. Mm. Och det här också kan jag tycka att man, det verkar som att man tycker ju större klinikerna är, desto bättre är det. Bättre förlossningsvård är det. Och det är jag inte alls överens om, utan jag tror att man kanske inte kan ha hur små förlossningskliniker som helst heller, därför det krävs ju att barnmorskor och förlossningsläkare och så vidare, att man uppehåller kompetensen, att det är så många som föder på den kliniken. Mm. Men de här mastodontklinikerna som man är ute efter på vissa ställen i Sverige, det kan det vara både 8 och 10 000. Det tror jag inte alltid, det tror jag är minst lika dåligt på ett annat sätt, måste man väl i alla fall säga. Att det blir opersonligt och fort in och fort ut. Och, ja, den här känslomässiga delen här, hur kul är det att vara en av 10 000 som man liksom... Så att jag kan tycka att det är fel. Om man har ju tittat på det här och man, till exempel WHO säger så här att ja, men någonstans kring 3-4 000, det är väldigt bra, så upp till 6 000 så får man just det, helheten i det hela. Man både den här mycket hög kompetens när det gäller födande, men också att en känslomässig trygghet för föräldrarna och så vidare. Just så att jag kan tycka att det här får man stoppa upp. Sen är det ju också det där hur att man ersätter, förlossningsvården är väldigt dåligt ersatt. Så att om jag fick bestämma nu, alltså en förlossningsklinik igen, så skulle jag, för att jag behöver få in mera personal så att man kan vara, det kan vara en barnmorska kontinuerligt in hos föräldrarna hela tiden. Mm. Alltså, så att det inte behöver springas in och ut och det kommer olika människor. För att få bort den här rädslan och otryggheten som det gör när man måste vara ensam och känna att man behöver stöd och hjälp. Mm. Så att där finns det ju mycket, tycker jag, att göra mera för. Att man skulle satsa mera på det. Men det är precis som det, man tittar på statistiken, och då är det ju bara medicinstatistik, den här känslomässiga delen som är otroligt viktig för föräldrarna resten av livet. Och det är ju där som jag är, om man tittar på kvinnor som är förlossningsrädda, alltså partnern är förlossningsrädd, så beror det, men det tar man inte hänsyn till liksom på det viset. Nej. Det pratar man inte om och det kör man, ser man inte, men det andra. Och alltså, båda två är minst lika viktiga. En rädd kvinna som föder barn, så vet vi att det blir mer medicinska komplikationer. Ja, det finns ju hur, precis där med verksvarighet som vi pratar om.
Mm. Men det där är väldigt intressant det här när hon också är inne på det här med kostnader för samhället. För att det känns som att man tittar på kostnader på och så skär man ner och så glömmer man bort det här med det mentala. Det känns som att det måste i slutändan borde bli dyrare, för det blir liksom en längre... Alltså, jag tänker det blir mer liksom mentalt sargade människor i omlopp som behöver mer längre hjälp under en längre tid kanske. Man kanske hamnar i graviddepressioner, förlossningsdepressioner, allt annat och liksom förlossningsskador. Och det blir alltså, i slutändan känns det som att tjänar man verkligen så himla mycket på att dra ner på sådana typer av vård?
Nej, absolut. Tvärtom. Nej. Skulle man räkna långsiktigt så är jag helt övertygad om att det skulle vara väldigt lönsamt. Nummer ett, så vet jag att det finns ju kvinnor som väljer att inte föda fler barn. Vi behöver flera barn i Sverige. Mm. Så bara det är ju, om man ska säga, även ekonomisk synpunkt så är det ett. Kvinnor vill... Indikationen för kejsarsnitt, det är ju då inte av medicinsk art, utan det är för att man är rädd för att föda barn. Det kostar ju också samhället mycket mera. Mm. Och längre konsekvenser också som det för med sig för kvinnor. Det är en stor bukoperation som kan ge mycket komplikationer, och man vet att blödningar är större och behöver man opereras av andra anledningar, så kostar ju det väldigt mycket mera också. Mm. Ekonomiskt sett så är det ju inte, utan det om man tittar på kanske otroligt kortsiktigt liksom så här, så, men höjer man blicken så absolut inte, så känner man inte, utan tvärtom.
Exakt.
Jag tycker också det handlar också om respekt och integritet för kvinnan och barnet och för föräldrarna och så vidare. Men rent ekonomiskt så är jag säker på att vi skulle vinna. Och det är likadant till exempel förlossningsskador som till exempel bristningar. En trygg kvinna vet vi ändå att det blir bättre. Man brister inte lika mycket om man nu ska bara dra alla över samma kam. Så att där har man ju också en vinst. Verksvaghet, alltså att förlossningen blir långdragen, vet vi också blir ökad om kvinnan är rädd och inte får det form av stöd som hon behöver. Så där skulle vi kunna prata om hur mycket som helst.
Ja. Vi kan ju lätt konstatera att neddragningar inte sparar pengar, helt klart, i slutändan.
Absolut, precis.
Ja, vi går vidare. Och här är också en uppföljning till förra frågepodden. Jag har fött 3 barn de senaste 4,5 åren och haft samma komplikation med varje barn. Jag har haft både rätt snabba förlossningar och haft placentaretention. Antingen att hela moderkakan sitter fast eller att delar har kommit ut. Vilket lett till att jag blött 1,5, 2,5 respektive 2,5 liter blod varje gång. Det har förstås blivit lite bråttom i väg till operation för att kunna manuellt gå in och plocka ut moderkakan efter förlossningarna. Men jag har inte upplevt att det varit livshotande eller svettigt för vårdpersonalen. Nu med den senaste lilla tjejen som föddes mitt i corona april detta år så var jag själv ganska rädd att inte hinna in till sjukhuset i tid eftersom förlossning nummer 2 totalt tog bara 3 timmar. Och eftersom jag varje gång har behövt direkt medicinskt ingripande på grund av blödning. Jag ville liksom inte ligga i vardagsrummet och förblöda, om man säger så. Och då bor jag ju ändå i Stockholmsområdet, vilket gör att jag har rätt nära till avancerad sjukvård. Jag är uppvuxen i södra Lappland och det har slagit mig många gånger. Vad hade hänt om jag hade bott där? Jag hade ju varit livrädd hela sista trimestern. Jag kan inte då undgå att tänka att om jag inte hade haft tillgång till modern sjukvård så hade min man och min första dotter Estrid varit ensamma kvar idag. Varken jag eller mina båda döttrar Tora och Helga hade mest troligt funnits. Och om jag mot förmodan hade överlevt detta så hade jag garanterat struket med vid förlossning nummer 2 när jag dessutom drog på mig någon form av livmoderinfektion efteråt. Så själva frågan är egentligen, hade jag klarat att överleva om jag hade bott upp i norra Sverige? Och jag undrar också kring placentaretention eftersom jag vet att det nämnts att detta inte inom situationstecken ska vara statistiskt troligare att det händer igen bara för att det hänt en gång. Jag känner mig som ett levande bevis för motsatsen. Ja, så det var 2 olika frågor där helt enkelt. Hon fick ju stora komplikationer här med moderkakan på alla sina förlossningar. Mm. Nu bodde hon i Stockholm och det gick ju då ändå bra. Men låt säga att hon hade bott i Lappland där hon är uppvuxen. Hade det gått lika bra tror du?
Alltså för mig är det svårt att svara precis. Om man bara pratar om det här med placentaretention. Mm. Och för mig som barnmorska inom professionen, så när vi pratar om placentaretention, då innebär det att hela moderkakan sitter fortfarande fäst mot livmoderväggen. Mm. Och så länge den sitter kvar och är helt fäst som en tapet på insidan, då blöder inte kvinnan någonting. Så att man kan ha alltså moderkakan kvar inne i livmodern utan att det händer någonting. För det är när den börjar lossna och det är okay. Då man börjar blöda så att man får skilja det. På det här i det hela. Mm. Det är då blödningen uppstår. Och när man börjar blöda, ja, då är det verkligen bråttom.
Då är det akut.
För att, och då måste man få ut moderkakan på något sätt för att få livmodern dra ihop sig så att blödningen stoppar. Jag kan i samband med det ta upp att min erfarenhet och som jag har tänkt som barnmorska i alla fall, att de kommer in en kvinna som har haft att moderkakan inte lossnade i samband med första barnet eller en delar av moderkakan lossnade och hon började blöda mycket och så vidare. Då har jag det med mig i bakhuvudet. Vad jag har fått lärt mig min erfarenhet är att det inte är så att man alltid är så, men att det är en viss ökad risk för att det är sedan med att det kan komma nästa gång. Så att jag har det med.
Man är ändå beredd på att det kan hända igen. Liksom. Ja.
Och därför så brukar jag, när jag har haft samtal med kvinnor då som har haft det här, då brukar jag alltid säga att hör av dig, så fort du känner att värkarna börjar, så hör av dig till den klinik där du ska föda på, så att du kanske åker in tidigare om du har den här komplikationen med dig bakom dig, så att säga. Så att du kommer in i tidigare skede. Det är till och med så att jag har också varit med om att man har tagit in kvinnan innan förlossningsarbetet har startat överhuvudtaget för att då kanske sätta igång förlossning så att man har övervakning och man är med hela vägen på det sättet.
Och det är lite så man får jobba då kanske om man bor längre upp i landet och har väldigt långt till. närmsta förlossning.
Och där vet jag också på vissa ställen att man kanske får, om man har nu så att det är massor med timmar och massor med mil åka, att man kanske får flytta dit och bo på patienthotellet innan. Så där måste man ju prata igenom och gå i vad har man med sig i bagaget. Det måste man alltid, tycker jag, ta upp när man föder barn nummer 2, 3, 4. Vad har kvinnan för erfarenhet, vad man har med i bagaget och vad kan påverka. Och så får man hitta, så finns det ju lösningar idag att göra då på det här viset, tycker jag.
Ja, det är inte helt enkelt dessa dagar, det får vi säga.
Men det här är ju inte så att, kom ihåg att inte allt drabbar alla. Men som barnmorska så har jag det i bakhuvudet i alla fall, att jag vill tänka så. Mm. Och sen kan det bli hur bra som helst i alla fall. Så.
Just det.
Och sen var det den här infektionen också som verkligen drabbades så tråkigt. Jag förstår inte hur man klarar av sånt här.
Det är helt otroligt. Tre barn.
Längtan efter barn måste ju vara fantastiskt.
Ja. Mäktiga kvinnor alltså.
Ja, fantastiska. Hjältinnor allihopa.
Helt klart.
Men man vet i alla fall efter en sån här placenta eller moderkaka att moderkakan sitter kvar och kan man få gå in och hämta ut den för att få stopp på blödning, så är risken för infektioner i livmodern efteråt är vanligare än om man inte behöver göra det. Så det är också någonting som man får observant på och ska informera kvinnan om, att om hon har varit med om det här, att tänka på att observant så att du inte...
Just det. Hej, jag är gravid med barn nummer 2 i vecka 30 och har lite funderingar över smärtlindring inför förlossningen. Med första hade jag bara lustgas, men nu känner jag mig mer öppen för en EDA och även PDB, alltså bäckenbottenbedövning, men har hört lite olika om dem. Det verkar ju super när jag läser om den och även hört från andra att den är toppen, men varför används den så lite nu för tiden och vad är nackdelarna? Är det bra att kombinera att först ta en EDA och sen inför krystfasen ta en PDB, undrar Rika.
Ja, man kan säga, om det känns att smärta är något som jag absolut inte uttaget vill vara med om, ta allt som finns, ja, då är det en ryggbedövning, alltså en epidural eller en bäckenbottenbedövning, en pudendusblockad som gäller. Och samtidigt, som jag ska vara lite ful i munnen, ska jag säga att det finns inga fria luncher, man får alltid betala ett pris för det här. Så att för en ryggbedövning är ju perfekt om man inte vill känna någonting. Men samtidigt så vet vi att förlossningen tar längre tid, så att säga. Att det är risken för att man behöver ge oxytocin, värkstimulerande dropp, ligger på 80% av de som får en ryggbedövning och konsekvenserna av det, så att säga. Mm. Så att, och det här att kissa, kanske ibland så kan det vara svårt att vara att alla olika förlossningsställen, det finns mycket sånt där då, men det där får man ju liksom testa av det, men vill man ha bort smärtan så absolut, då är det det som är grejen. Och sedan så är ju bäckenbottenbedövning för är ju bra om man känner att när barnet ska föda fram, själva framfödan, så det är till för epiduralen, ryggbedövning, den täcker själva öppningsskedet, så kan man säga.
Just det.
Och så sedan när man ska krysta och barnet ska komma ut, själva bäckenbotten, vill man inte känna det här trycket så uttalat och smärtan och så vidare, ja, då måste man lägga en bäckenbottenbedövning. Mm. Så det är två skilda funktioner.
Så man kombinerar dem båda om man vill försöka ha sig lite.
Och då kan också, så vet vi här vid bäckenbottenbedövningen, att då kan det vara lite svårare att krysta spontant. Alltså man känner inte riktigt hur man ska trycka på. Mm. Och det kan bli mera forcerad kryssning. Och sen om det i sin tur kan leda till något mera bristningar eller någonting. Så det vet man inte riktigt säkert. Men det blir en mer forcerad förlossning i alla fall. Där barnmorskan får stå och heja på. Och liksom man får. Mm. Vi vet också att vid epiduraler och ryggbedövningen så ökar sugklockefrekvensen så att betydligt mera än om man inte tar en ryggbedövning. Och då gäller det hos förstföderskor. Omföderskor brukar inte vara något större problem, men just hos förstföderskor. Man får skilja på också, är man förstföderska eller omföderska när man väljer det här på det sättet.
Okay. Så man kan säga, om man vill ha en helt smärtfri förlossning, man kan ju aldrig garantera något förstås, men då är det en epidural kombinerat med en bäckenbottenbedövning, något som kan funka, men man får vara beredd på att det har vissa konsekvenser. Ja,
och som sagt, då, helt smärtfri blir du inte heller, för latensfasen och början får man att stå ut med den smärtan. Och lite grann på slutet när moderkakan ska... Alltså att, så, men om man får bort maximalt av den smärta som man kan få bort, så är det ju en ryggbedövning och sen en bäckenbottenbedövning när man ska kryssa. Men man får betala ett visst pris för det, att de är som en förstföderska. Mm.
Precis.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Okej, då tar vi nästa fråga. Hejsan, jag har precis fått diagnosen PCO och undrar lite kring det. Hur bråttom är det egentligen för mig att försöka få barn? Jag är 28 år och singel och fick liksom lite panik här nu. Tacksam för svar. Ja, Gudrun, vi kan väl börja med att berätta vad PCO är för någonting.
Ja, om vi börjar med det, så säger man PCOS som det heter då, så står det för polycystiskt ovarial syndrom. Och det i sin tur innebär att man har mycket äggblåsor i en eller båda äggstockarna. Så då, och det är äggblåsor, det är inte själva äggen, för de här blåsorna måste ju gå sönder för att ägget ska ploppa ut och sedan man ska kunna bli. Men så man, de äggblåsorna inte är bara kvar och det är ägget inte kommer, så kan man ju inte bli med barn. Så.
Just det.
Och det är ju ofta så att det är ganska vanligt det här att man, det här upptäcker man inte kanske för precis när man vill bli gravid, så att säga, då att helt plötsligt, och så får man gå igenom då undersökningar. Men alltså, det finns inget ägg att befrukta, så kan man säga. Och symptomen, det är ju till exempel de här kvinnorna också, om man har PCOS, så har man sällan eller aldrig mens, så att det går väldigt oregelbundet och så vidare.
Just det.
Och ofta så har man också mycket hår på kroppen och i ansiktet och på bröstet, på magen och på låren, för att man har en överskott av testosteron, alltså det här manliga könshormonet, är i kombination med det här, så blir det. Man har också lätt att gå upp i vikt och så vidare. kan också faktiskt bli lätt deprimerad och lite håglös och nedstämd och så vidare. Och så minskat sexlust, det är vad jag kommer på. Men det är det här med ägget liksom som inte kommer ut på rätt sätt. Och det här med att man har höga halter med testosteron. Jag vet inte om det då gör kombination att man inte får ägglossningen på en riktig ägglossning på rätt. På ett sätt så att säga.
Hur ska hon tänka här nu då? 28 år, singel och ja, få lite panik helt enkelt.
Ja, alltså jag tycker nog att man, är det så att man har väldigt, det här med menstruationen, att de är väldigt sällan, att man märker att man har det här med hår på kroppen och allt på det, så kanske man ska börja utredningen innan man kommer på nu ska vi skaffa barn eller nu ska jag skaffa barn. Så att man gör den här utredningen tidigare, tycker jag i alla fall. Och då är det här i läge, gäller ju sedan den biologiska åldern hela tiden med 35 år. Så även om man har bra ägglossningar med ägg som funkar så blir det ju svårare sen. Så att panik tycker jag inte. Och jag tycker ändå att man har blivit väldigt mycket duktigare på att följa upp och behandla den här typen av avvikelser som man har faktiskt. Så att, men jag skulle nog, om jag går i de funderingarna, inte gripas av panik, men jag skulle ta kontakt med en gynekolog där man tar reda på hur ser det ut i ovarierna och hur ser hormonerna ut och att man börjar utredningen där, så att man är klar den dag som man har. Och då är det ju sen bättre att ju tidigare, alltså mellan 30 och 35, absolut, så att man, om man nu tänker på att man ska fundera på att bli mamma, så tycker jag att det är, man ska ta det.
Jag kan lugna dig som skickat in frågan med att jag har en kompis som har PCO och har fått två fantastiska barn efter 35 års ålder. Så att det är ingen liksom dödsdom på något sätt. Det behöver inte vara.
Alltså får man ordning på det liksom så här, så att man får riktiga ägg, då är det inga problem.
Nej.
Alls. Men man måste menstruera, för annars har man ingen ägglossning.
Yeah.
Det är det man måste ta reda, hur ligger man hormonellt till.
Ja.
Och man brukar rekommendera, om man är överviktig, att man går ner i vikt och det här vanliga. Så.
Just det.
Hej, jag är en aspirerande barnmorska eller doula. Inte riktigt bestämt sig där, låter det som. Jag vill gärna bli något av det, men blir lite lätt bortskrämd med tanke på nedskärningar och allt man läser om på de här arbetsplatserna just nu i media. Barnmorskor som stressar ihjäl sig och så vidare. Hur ser du på barnmorskeyrket framåt? Vågar man ens utbilda sig till det numera? Tack, Maria.
Ja, alltså det är det enda säkra jag vet om jag skulle börja nu. Så det är klart att jag skulle bli barnmorska. Det finns väl inget annat. Och sen är det ju handlar om vad jag gör med det. Så att säga. Så det tycker jag inte att man på de här ryktena och tidningarna och allt på det här ska bara... Och det låter som att alla går in i vägen. Det är inte så. Jag känner massor med barnmorskor som älskar sitt jobb. Mm. Och som tycker att det är roligt att gå i princip varje dag. Sen kommer det en andra del som vi kan göra väldigt mycket bättre. Men att det för mig, så det här att det, visst är det jättetråkigt allt det här. Men alltså att jag träffar många, väldigt många barnmorskor och att också som älskar sitt jobb. Och faktiskt om man skulle gå in och titta på, så är det så att barnmorskor är de som byter jobb minst, alltså att omskola sig till någonting annat eller allt. Och bara, då tänker jag så här, om det är så kan det ju inte vara så.
Nej, det säger ju ganska mycket.
Det är en jättetuff situation och jag tycker att man skulle behöva utbilda mycket mer så att man lättade det här trycket, för det är ju det som är grejen, att det stundtals är väldigt mycket att göra, eftersom man kan ju aldrig planera verksamheten.
Nej, just det.
För man vet ju aldrig liksom, nästa dag man kommer till ett jobb hur mycket det är och hur bemanningen ser ut. Så att visst, det är en form av stress. Men har man bra kollegor runt omkring sig, bra stöd, så fungerar det också väldigt bra. Alltså min erfarenhet är ändå, även jag vet att det finns dagar där man verkligen har ätit eller liksom haft något annat, men man var så uppfyllt ändå av jobbet. Jag tycker att det har bara varit kul, för det är inte varje dag.
Nej, det är inte så hela tiden.
Att jag tycker välkommen in och bli barnmorskare. Ring mig om det är något, så ska jag hjälpa.
Härligt.
Så säger vi det. Maria, vi behöver dig.
Världen behöver
dig. Absolut, ja. Och du själv också, för att du mår så, du kommer må jättebra. Mm. Jag är säker på det. Om det är det här du verkligen vill, att ställa upp och stötta kvinnor och föräldrar att, inför att föda sitt barn och bli en familj. Exakt. Och allt på så här. Mer bekräftelse kan man aldrig få.
Nej.
Ja, så att, välkommen.
Underbart.
Då, Gudrun, har vi en fråga om efterkontroll. Det här väldigt heta ämnet. Min barnmorska menar att efterkontrollen kan utföras via telefon nu i covid-tider. Jag däremot vill ju gärna ha en fysisk efterkontroll där barnmorskan verkligen kollar så att allt ser bra ut. Där tänker jag främst på knip och snippan i allmänhet. Men vad bör man egentligen begära av en efterkontroll? Vad är viktigt att barnmorskan kollar? Jag känner att jag inte har så stort förtroende för att min barnmorska faktiskt kommer kolla något när hon lika gärna kunde ta detta via telefon. Och vill därför vara lite mer påläst själv om vad man bör kika efter på en efterkontroll. Tack på förhand. Ja du, efterkontroll alltså, på telefon.
Jag bara stammar. Alltså, jag vet inte om jag vill ta i det här. Utan jag får ju bara be om ursäkt och beklaga att den här barnmorskan måste ju ha haft någon hjärnsläpp.
Ja, eller hur? Så tänker jag också spontant. Det kan väl inte vara okej?
Okay. Eftersom jag ändå har mycket, så himla mycket kontakt med barnmorskorna på barnmorskmottagningar och det här med efterkontroller. Så man idag så har man ju utökat att man har insett att, vi var inne på det tidigare lite grann, på att det är jätteviktigt här när barnet är fött och föräldrarna kommer hem att kvinnan har ett bra stöd efteråt. Så man har ju utökat det här med barnmorskmottagningar så att man är inskriven på sin mödravård 16 veckor då man kan ringa varje dag och man kan gå dit så ofta man vill. Alltså det här
var nytt för mig faktiskt. Det visste inte jag. 16 veckor.
Jag är så upprörd över att de är ansvariga för kvinnorna. Sen vet inte jag hur man presenterar det, men det är bara att höra av sig när det är någonting sånt där. Och man har också mycket mer kurser för att man ska kunna hjälpa. För man vet att det här är en svag länk mellan det man kommer verkligen hem och första månaderna och det här med BVC. Så att absolut, alltså jag bara säger, var på.
Ja, hon ska ju ha en riktig efterkontroll.
Och jag har aldrig talat om att man skulle göra det per telefon, det kan man kan.
Nej.
Göra det, för att man ska ta både blodtryck och kontrollera det här med om det har varit en bristning och bäcken, inte bara bristning, även om det har brustit någonting, så ska man då göra vissa kniptest och man ska undersöka slidan och titta på blygläppar och på klitoris och allting, att allting ser bra ut och slemhinnan. Och, så att det är en, tycker jag, en stor grej att göra.
Så ja, det, så det är både en fysisk undersökning och naturligtvis också ett snack rent mentalt.
Ja, och så tycker jag också att man också ska få prata om sin förlossning ska ju ingå i det här också. För man behöver bearbeta den också. Där har ju barnmorskan på din mödravård, hon som pratar, så har ju tillgång till din mödravård. Så att det är jätteviktigt att både den här känslomässiga delen men också den fysiska delen att man lägger i. Och kom ihåg att hon kan inte säga nej, men du får inte komma hit, du får inte. Utan det är man...
Du ska ha en efterkontroll, helt enkelt.
En fysisk och känslomässig efterkontroll som inte kan göras via telefon.
Yes. Så det här var vansinne, säger vi. Precis. Vi får direkt nummer till Gudrun om det skulle vara problem igen. Ja, det förstår jag. Det blir jag också. Nej, så får det inte gå till. Vi går vidare. Hej! Vad jag förstår så brukar förlossning av andra barnet generellt gå fortare än första. Min första förlossning gick väldigt fort, 6 timmar från första värk till bebis kom ut. Och det får mig att undra över en potentiell andra förlossning, kommer den troligtvis gå ännu snabbare då? Ja, och det här är ju intressant, för det säger man väl generellt att det går snabbare vid nästa förlossning och så vidare. Men det är ju inte en regel som alltid är så.
Nej, det är väl det som är det svåra med det här. Man kan prata statistik och man kan prata evidens, men sen vad som händer i det enskilda fallet är helt omöjligt. Och jag kan, så därför får jag prata utifrån min erfarenhet och kollegors erfarenheter kring hur det här är, så att säga. För det finns ju också då, för det första barnet går snabbare än andra, precis som du har tagit upp också tidigare, Nina. Men annars är min erfarenhet är nog att de här riktigt snabba då 6 timmar från första värk tills bebisen kommer ut, det är ju väldigt snabbt som en förstföderska. Mm. Men jag tycker de som har riktigt snabba födslar, då brukar första och andra brukar bli inte, det är inte så att det går dubbelt så fort som man tänker tidigare, men det går snabbt, så att man ska ju vara på alerten och tänka att det gick snabbt förra gången, ring in och berätta i telefonen att det gick snabbt förra gången, så att man inte börjar prata om att stanna hemma längre och så vidare.
Ja, just det.
Men det är inte så att det accelererar på samma sätt som du har haft en förlossning på 24 timmar, så kanske nästa gång tar 12 timmar, så att det inte halveras inte på något sätt, det är inte min erfarenhet om man ska titta generellt.
Nej.
Så att det är svårt att säga på, men jag skulle ändå tänka på det när förlossningsarbetet startat, se till att jag är nära
att vara beredd,
så att man får åka in i lugn och ro, tycker jag.
Ja.
Och ofta så det den fas som går fortast hos omföderskor, det är ju också själva utdrivningsskedet. Alltså från att det är fullvidgat och nedträngningsfas. Att den kan ju vara ganska långdragen hos förstföderska. Medan är man omföderska så är ju den fasen regel ganska snabbare. Slutet går fortare liksom som omföderska.
Just det.
Någonting som jag också skulle vilja ta upp i det här fallet, för det är ju så att många tror så att de här riktigt snabba förlossningar, att det är så bra, det gick så fort och det hej och hå, alla tycker att grattis till det.
Mm-hmm.
Och då vill jag bara säga så här, nej, det är inte alltid så. När det går riktigt, riktigt fort så blir ju smärtan också mer uttalad och blir tuffare och så vidare.
Mm.
Så att det är inte alls bra om det går för fort heller.
Nej, det kan ju också vara mentalt jobbigt, tänker jag, att man blir, herregud, vad är det som händer liksom?
Ja, man författar, det är som att springa in i kaklet.
Ah.
Och de här kvinnorna får inte så mycket bekräftelse heller. Man säger så här, men hur kändes det? Var det okej? Okay? Så kan de säga, nej, jag visste inte var jag var någonstans. Jag förstod ingenting och jag trodde att jag fick rena paniken när man kände så. Så att lagom där svenska uttrycket bra eller dåligt är nog bäst i alla fall. Så att man inte, så ta hand om era kvinnliga väninnor som har snabba födslar och stämma av först innan ni börjar tycka att det var bra.
Mm. Verkligen. Vi har kommit till sista frågan, Gudrun. Nu kör vi. Hej och tack för en fin podd. Jag undrar om ni kan ta upp om det finns en koppling mellan att ges syntetisk oxytocin vid förlossning och risken för förlossningsdepression. Jag blev nämligen så himla orolig när jag läste om detta, eftersom det verkar vara så vanligt med till exempel värkstimulerande dropp. Tack på förhand.
Det här är jätteintressant,
ja.
Fråga tycker jag. Därför att när man pratar om oxytocin med Kerstin Nunes Moberg som är professor, har gjort hur mycket studier. Så själva oxytocinet i sig, säger man så här, det är tvärtom. Det är ett kärlekshormon, anknytningshormon. Det är bara fördelar av det.
Mm.
Sen kan man ju då börja diskutera, eftersom det är oxytocin som man får vid värkstimulerande dropp, är syntetiskt framställt. Mm. Om man är ute och fiskar efter det. Och jag pratade precis då med Eva som är professor och kan jättemycket om det här. Hon har också hört talas om att det är lite grann ute det här, att man kan få en depression. Men de studier som hon har läst, och jag har inte heller kunnat hitta någonting, att det är evidensbelagt, alltså att man kan säga säkert att det är så. Däremot så diskuterade vi så att om man nu får ett oxytocindropp, ett värkstimulerande dropp, så kan det i sin tur, bakgrunden till det kan ju vara att det är ett långdragen förlossning, de förväntningar man hade att klara sig själv och slippa allt upp och det här gick inte uppfylla. Alltså att det är så mycket det då som tar över, så att, och så tycker man att det kanske är det här värkstimulerande droppet som är anledningen. Men alltså att det här spekulerade vi och diskuterade vi en del kring att, men det finns inga studier eller någon evidens som säger att det är så. Men
det kanske kommer en forskningsstudie på det framåt, vem vet.
Men eftersom jag tror att många kvinnor också som får värkstimulerande dropp, de får ju andra komplikationer också, som allt från surklocka, att man kanske blöder lite mer, de upplever smärtan värre än någon som kvinnor som inte får det. Så att det är så mycket saker som är involverade i det, och då plockar ut oxytocinet som en enskild faktor. Innan man ger oxytocin så har kvinnan kanske hamnat i en situation som inte alls blev som hon hade tänkt sig, som hon mår dåligt av också. Som var i bad.
Så var är hönan, var är ägget? Lite svårt att reda ut helt enkelt. Men intressant frågeställning, helt klart. Där får vi sätta stopp. Det var många härliga frågor den här veckan. Tack så hemskt mycket, Gudrun. Vill man ställa sin fråga till Gudrun så mejlar man bäst till vattnetgar@gmail.com. Så tar vi helt enkelt upp din fråga också framåt. Men nu tackar vi för oss, va?
Absolut, och ja, så roligt. Och som sagt, igen, jag lär mig jättemycket. Det är så intressant. Hur tänker ni där ute?
Ja, precis. Superintressant. Och tack för alla dina kloka svar, Gudrun. Ha det gott, alla som lyssnar. Hej, hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.